Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Lönens dag den 25 april, den är här nu. Och det är Nyhetsshowen också, och du Fannevik.
Gud vad glad jag blev nu.
Eller hur?
Jag hade liksom glömt att det var lön idag.
Men gud, drabbar ingen fattig den här lönen.
Jo, jag har bara vant mig.
Ja, du har bara vant dig.
Ja, men vad underbart.
Ja, det är skönt för de flesta av oss i alla fall. Ni kommunalare får väl vänta ett par dagar. Jag minns hur det var när alla firade. Hade man några dagar kvar på det? Vad ska du prata om idag, Fanny?
Jag ska prata om kungligheter och presidenter i Göteborg. Och också att det har råder viss förvirring kring eldningsförbud.
Det gör
viss
det, ja.
Förvirring menar jag. Stor förvirring.
Jag ska prata om det antifascistiska mötet i Stockholm i Gubbängen som stormades av nazister. Vedervärdigt, säger till exempel vår statsminister. Sen kommer Mats Isaksson hit också. Vi ska snacka om kärnkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina, Europas största anläggning. Mats är professor i radiofysik här på GU i Göteborg. Och vi vill veta vad som kan hända då om det går åt helvete med det här megakraftverket. Det pågår ju trots allt ett krig runt omkring. Sen ska vi snacka lite sosselotter också, partifinansiering och hämnd. Vår politikreporter Alexandra Karlsson Tenitskaya, hon har snackat med Tobias Baudin, partisekreterare för sossarna då, och Moderaterna och SD vill ju förbjuda såna här partilotter.
Yep.
Som typ ger sossarna alla deras pengar.
De bara, ursäkta.
Ja, så det kan bli en sån bäsk tillbaka kaka om sossarna tar över makten. Vi ska snacka lite med Alexandra om hur tugget gick där kring lotterierna. Sen hinner vi med lite fler nyheter kanske.
Ja, jag har en man som har rest i Afghanistan och är jättepositiv. Vilket trevligt land.
Ja, jag har faktiskt också en liten grej om Afghanistan sen som är en del av en annan nyhet.
What?
Jag får se här om jag hinner med det. Men ja, annars är det någon ny typ av trend i Kina med ungdomar som tar på sig jättefula kläder på jobbet. Och du kanske trodde jag var en del av det, men nej, jag lärde mig om det idag.
Nej.
Jag skojar bara.
Men låter skönt på något sätt.
Ja, men jag tyckte att den var lite, jag kommer till det sen, men att den är lite så try hard på något sätt. För att det är en sak att, det var så himla konstiga kläder de hade.
Aha.
Ibland. Inte alla, men det var så här lager på lager.
Hur många
konstiga
bilder har du sett på det här?
Ja, men ett gäng. Det var en artikel i CNN. Då var det skärmdumpat in en del. Det var liksom folk med så pyjamas och tweed kavaj och så. Men det
hade passat oss jättebra att gå i pyjamas i.
Ja, det hade det faktiskt.
Om det var rätt upp i sängen.
Socialt acceptabelt att bara dra på en tweed kavaj. Men har du en pyjamas, Fanny?
Nej.
Nej. Har vuxna människor pyjamas?
Jag tror det.
En del har det kanske.
Ja, inte alla. Men jag tror att det förekommer.
Emil har en pyjamas, säger hon.
Emil har en pyjamas.
Det är ingen konstigt med det.
Kalle, vet du vilka som var här igår?
Ja, men jag vet ju det nu.
Men tyst, säg nej, för jag ska spela det här ljudet nu. Ja. Jogin och Silvia.
Jogin och Silvia. Men jag menar att jag hade ingen aning om det förrän du berättade det i morse.
Nej, du märkte alltså inte igår. Det här på något sätt i ditt liv.
Nej, jag gjorde inte det alls.
Nej, för själv drabbades jag ju hårt. Eftersom det var kanske 1 miljon poliser på stan. Vilket ju var, först var det lite så här. Men gud, har det hänt något?
Ja.
Tur då att jag kunde surfa in på g.se och läsa artikeln med rubriken "Därför är det så mycket poliser på gatorna i Göteborg".
Jag undrar
då
just varför.
Då fick jag ju också svaret. Mm. Det är PGA. Jag kunde inte låta bli. Men inte bara dem, utan också Finlands president Alexander Stubb med hans hustru som var här på statsbesök.
Mm.
Wow.
Ja. Till Göteborg tog
till
de sig alltså.
Till Göteborg, och när de tas hit så är det såklart inte till något jävla Majorna, Kalle. De går lantar runt på Mariaplan eller strosar vid Stigberget eller något.
Nej.
De höll sig givetvis i min sida stan.
Det hade varit lite fånigt av Göteborg att visa runt dem i typ Majorna på något sätt. Jag vet inte.
Ja,
har,
kan
har du varit
bara
på
vara
Red Lion? Det är lite inne nu.
Alexander Stubba. Ser ut som en vanlig som gibbar. Men
jag köpa fiskar och sånt.
Exakt. Nej, men de var ju då 2 gånger upp, under mina båda hundpromenader igår drabbades jag av detta, för att de började nämligen sin dag då vid Göteborgs universitet, den här jättegamla byggnaden vid Vasaplatsen. Mm, bakom Vasagrillen.
Ja, precis. Jag menar du Vasagrillen?
De var säkert där också.
Men där har man ju varit mer, menar jag.
Där har man varit mer, men där höll Alexander Stubbe tal för studenterna i en god kvart om säkerhets- och försvarspolitiska utmaningar för Finland, Sverige och övriga världen.
Mm. Så var det en massa sådana humaniora liksom studenter som var. Vad är det här?
Vad är det här för gubbe? Oh.
Nej, han verkar på the finer arts.
Ja, nej, men han verkar ha gjort gott intryck. Mm. Man kan typ läsa vad han sa på g.se. Kom inte berätta det vidare. Det var olika säkerhetsgrejer.
Ja.
Du fattar.
Jag fattar.
Sen åkte de vidare till Göteborgs hamn, som det står i GP:s artikel, men det de gjorde var att de åkte till Stenpiren. Mm. Och det är väl ändå inte en hamn.
Nej.
Det är ju bara typ så. Här är Älvsnabben. Man kan åka till Lindholme.
Kasino.
Ja, ett här är ett kasino som ska stänga ner och en gammal kran som vi snart kommer ta bort.
Nej, det är inte riktigt den där klassiska bilden av en hamn.
Nej, jag tyckte det var lite skämmigt. Mm. Men det kanske var av logistiska skäl, jag vet inte.
Mm.
Sen åkte de vidare till Älvsborgs regementet där ute vid Kärringberget.
Ja.
Och där fick de enligt GP då bevittna ett par välrepeterade övningsmoment.
Mm.
Mm. Och slutligen då, så detta tajmade då med min andra hundpromenad. Då var de tillbaka vid Konstmuseet på Götaplatsen.
Ja.
Och du kanske tror att jag kryddar när jag säger att det var liksom väldigt mycket poliser. Men enligt artikeln på g.se så räknade våra journalister på plats till över 20 polisfordon bara vid Vasaplatsen. Mm. Det är ju ganska mycket.
Det är ganska ändå. Mycket. Så stor är inte Vasaplatsen.
Nej, och när jag då vandrade upp bakom konserthuset så hade de liksom spärrat av med sån tejp runt hela och så placerat så en gubbe var 10 meter som satt och scrollade på mobilen och såg ut som de hade skittråkigt.
Scrollade på mobilen?
Ja, det var verkligen som att jag, och som jag hade varit en sån street photographer, då hade jag tagit en bild på den polisen som satt så på en sten och bara...
Man tänker att de skulle ha någon typ av sån mobillåda som i skolan, vet, de fick lämna in sina mobiler.
Jag vet inte varför, de måste ju öva på mindfulness när de står och vaktar något så.
Oh.
För nästan alltid händer det ju ingenting.
Nej, precis.
Men skitsamma.
Kanske var jobbmobiler, de kanske kollar något viktigt.
Det tror jag inte. Det var något med deras uppsyn som var bara, det här är inte viktigt.
Man bara, fan, förlora på Candy Crush.
Ja, respekt. Boel Lindberg, chef för UD:s internationella presscenter. Hon säger att det här statsbesöket ramas in av det mycket nära nordiska samarbetet som dels handlar om handelsrutter men även om försvaret och inte minst det civila.
Ja, vilken härlig inramning.
Brett. Och egentligen säger hon att det handlar ju om NATO.
Ja.
Efter NATO så har Göteborg blivit då aktuell för den här andra dagen av statsbesöket för i tisdags var de i Stockholm.
Ja, de har ju varit i Stockholm också.
Valde nej. Göteborg framför Stockholm.
Såklart. Fick man drömma en liten stund.
Om du nu trodde det, så var det inte så.
Typ att jag trodde det ett tag, men sen när jag tänkte en sekund till, bara nej, så kan det inte ha varit.
Nej, de la helt enkelt 2 dagar i fina Sverige. Och det är tydligen kutym enligt UD att en finsk president gör sitt första statsbesök i Sverige.
Ja.
Så Alexander Stubb, han vann ju då finska valet i vintras.
Ja, det har vi pratat
och
om
då, här. Det har vi gjort. Och då fick han en liten invite från vår konung.
Ja,
ska du komma ut?
Han blev så pokad på Facebook.
Ja, exakt. Ja, då var det dags.
Glöm inte oss, vi är först. Fortfarande, va?
Ja. Det är väl ändå det som är sagt. Men det är inte bara av strategiska skäl tydligen som den här andra dagen låg i just Göteborg. Utan enligt UD så är det också för att en betydande del av befolkningen i Göteborg har finskt påbrå.
Jaha, är det en anledning alltså?
Tydligen. Mm-hmm. Låter som en efterhandskonstruktion, tycker jag. Men, och jag hade ingen aning om det.
Nej, det hade jag ingen aning om så.
Men det står ju inte hur mycket en betydande del är heller.
Nej, det yttrar sig. Det
de bara, märks ju inte, 100 pers.
Det märks inte så mycket liksom i...
Nej, jag tycker inte det. Men vi
gatubilden kanske. En av mina bästa vänner i och för sig finns på bra. Men var det det de tänkte på? Jag vet inte.
Vi har bevis vi behöver. Men vad tyckte kungen om besöket i Göteborg då? Det vet jag att du vill veta. Och ja. Han tyckte att det var lite kort förstås.
Lite kort förstås. Ja, det var hans kommentar.
Det var hans kommentar och sen sa han det var ett besök på universitetet först som bekant och där presidenten gjorde en överblick av politiken i Europa och sedan är vi här ute på amfibieregimentet och tittar lite grann.
Det sa han alltså ståendes vid amfibieregimentet.
Ja, så han berättade bara vad tack, han gjorde kungen. Just då. Det var inte liksom det mest rafflande.
Nej. Hur är det med kronprinsessan? Kommer hon ta över snart?
Exakt. Nej, men han sa också då angående regimentet att allting är ju övning ger färdighet.
Mycket
och de
riktigt.
Övar på bra.
Word, kungen.
Ja.
Så truth det var bombs.
Han berättade också att han har träffat Alexander Stubb förr. Det var liksom ingen ny bekantskap för honom.
Ja, ni kanske tror att jag tycker det är asball. Jag har fått honom ganska många gånger.
Ja, men han sa också att det var väldigt, väldigt trevligt just att kunna få Finlands nya president att göra första besöket i Sverige. Mm. Det tycker han är mycket hedrande.
Förutom att det alltid är så.
Han bara, det var väl kul.
Det var väl kul. Stort för oss ju.
Är också inte frivilligt. Nej, han var Stubb har vi inte pratat med.
Jag vet vi inte på GP,
nej. Jag vet inte vad han tycker.
Nej, säkert.
Han tycker att Stenpiren var en jättefin hamn.
Ja, precis, fin hamn, säger Alexander Stubb till GP.
Ja, men det var en snackis till som rörde det här statsbesöket som jag måste ta upp och det var Silvias blodsprängda öga. Har du sett bilder?
Ja, men jag har sett en bild. Det såg väldigt speciellt ut.
Alltså jag måste säga att det är verkligen inte typ att hon är så lite irriterad i ögat utan hon ser ju lite faktiskt läskig ut.
Det är som i Terminator när liksom allt skinner bort honom, alltså ett rött öga
som så
är
ser det faktiskt
det
ut.
Där målsökande ögat som skannar av verkligheten.
Det ser ut som att någon har gjort en sån AI-skräckis där hon är med. Typ. Mm. Bara gör om henne.
Cyborg Silvia.
Ja, och jag läser även på Aftonbladet att man ser då skrämmande bilder från slottet på Silvia då med det här ögat. Ja. Och då vill man ju veta vad har hänt. Har hon trillat ner för en trapp?
Nightgibbat.
Gått in i en... exakt, man vet aldrig. Expressen har såklart tagit reda på det. Drottningen har utsatts för kalldrag i ögat.
Nej.
Det skriver hovets informationschef Margareta Thungren i ett sms till Expressen då.
Klassiskt att bo på slott och bli drabbad av kalldrag.
Ja, men liksom jag har aldrig hört
Descartes,
talas om
det. Var. Han dog väl, det var så kallt på slottet. Han fick tuberkulos och...
Ja, men
stämpla ut.
Nu, det här är ingen fara för drottningen vill
nej,
jag säga.
Nej.
Men jag visste inte att man kunde få kalldrag i ögat och förmodligen har Expressen frågat typ vad fan menar du med kalldrag i ögat?
Ja, precis.
För att Margareta Thungren fortsätter då att, och skriver att kall ras eller drag kan vara särskilt påtagligt under kallare månader när temperaturskillnaden mellan utsidan och insidan är stor. Förklarar inte vidare vad det betyder då. Men det verkar som att väldigt många som har sett de här skrämmande bilderna har då oroats för drottningen. Ja. Så Expressen har följt upp då, även under gårdagen.
Ja, men alla, vill ju, alla vill ju henne väl. Vi vill
exakt.
Att hon ska må bra.
Hur mår hennes öga egentligen? Och då säger Margareta Thungren att drottningen mår bra. Mm. Drottningens öga är på väg att bli bättre.
Hon är
och
inte en cyborg sen från framtiden.
Hon håller inte på att på något sätt... förlora sin syn.
Nej.
Hon mår toppen och hon är också säger också att den här uppståndelsen kring åkomman var oväntad. Och det kan jag liksom inte riktigt förstå eftersom hon ser faktiskt helt sjuk ut.
Med nej, precis.
Ögat.
Och så här, känner ni till Svensk Dam?
Ja.
För de skriver ju om det, mindre saker än så va?
Det krävs ju inte mycket
nej.
För att folk ska flippa över när det gäller våra kungligheter. Men drottningen är tacksam för all omtanke och tackar för det.
Mm.
Krya på dig Silvia.
Ja, krya på dig. Och nu har de lämnat stan då, eller?
Ja, nu har de dratt. Ha det gött.
Mm. Vedervärdiga handlingar, en attack mot hela vår demokrati. Mörker. Det är reaktioner från i turordning statsminister Ulf Kristersson, Sossarnas Magdalena Andersson och Liberalernas Johan Persson efter att nazister stormat ett antifascistiskt möte i Stockholm igår kväll. I Gubbängen, närmare bestämt.
Mm.
Ligger en bit söder om centrum, kan man säga. Söder om söder.
Ja.
Och nazister rörde sig om enligt Vänsterpartiet som tillsammans med Miljöpartiet i Gubbängen arrangerade det här mötet under onsdagskvällen då.
Det kändes väldigt, väldigt, väldigt läskigt när det väl hände.
Mm, det säger Alex Grip från Grön Ungdom som pratade med Aftonbladet. Han var där och han beskriver vad han såg då.
Det dök upp så här 3-4 maskerade män. Utan symboler eller något vad jag kunde se, och började ge sig på folk i allmänhet, men vissa individer i synnerhet liksom. Sparkar slag och peppar, eller så här, sprayflaskor, och jag hörde bara ljud, titta upp och se de här maskerade männen. Och först förstår man ju inte riktigt vad man ser, men sen när man väl förstår så blir man ju väldigt rädd.
Mm, obehagligt tyckte han, och han säger att det hela gick väldigt snabbt då. En blixtoperation kallar han det. Och när polisen var framme hade de här männen redan dragit därifrån då.
Mm.
Och han var inne lite på det, men de kastade också någon form av rökbomber då, enligt rapporteringen. En fruktansvärd dimrök som gjorde att det var svårt att andas, säger en lokal vänsterpartist som var där. Och vissa fick till och med uppsöka sjukhus då för andningssvårigheter. Rapporteras det. Man ska också liksom vandaliserat lokalen och sparkat omkull och förstört grejer då, och skapat allmän oordning. Folk blev också sprayade med färg i ansiktet. Till exempel arrangören Rolf Brattström, som vi ska höra, som också låter som en stockholmare av den gamla skolan, en liten parentes.
Ja, jag fick väl en tjottablängare i ansiktet, och det var inget blodvitt i alla fall. Sprayfärg med ansiktet. Jag var alldeles jävla röd.
Alldeles jävla röd var han och fick en tjottablängare dessutom.
Ja, det vill man ju inte ha.
Nej, det vill man inte. Och mötet handlade ju om att hur man ska bemöta och bekämpa fascism i samhället och hur man bedriver antirasism och så vidare.
Mm.
Och så blir man stormade, anfallna av nazister då, vilket även Expo har rapporterat att det handlar om.
Mm.
Men det här mötet kunde till slut hållas ändå. Inga nazister ska stoppa oss, skrev Mattias Våg på X. Han var en som var där, han är aktivist och skribent och känd på Twitter för de som hänger där.
Ja, det får man säga.
Mm. Och reaktionerna har som sagt varit starka då, kommit från flera politiska håll. Statsministern som jag nämnde, han har också hört av sig Ulf Kristersson till Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar då, för att visa sitt stöd.
Mm.
Och Nooshi Dadgostar var också på plats i Gubbhängen senare på kvällen efter den här attacken då, och så här sa hon till SVT.
Det är fullständigt vedervärdigt. Det här har varit ett öppet arrangemang för alla människors lika värde, och det har blivit våldsamt attackerat av det som tyder på att det är nazister. Jag vill verkligen skicka en signal till de som har gjort det att det här ska inte hända någonsin mer, och det behöver vi se till.
Det var länge sedan man hörde om något sånt här, va? Ett politiskt möte som stormas i Sverige. Nu har jag inte liksom tittat tillbaka i rullorna.
Det är inga klockor just nu.
Nej, jag tycker inte det. Vi får väl se om någon slår mig på fingrarna där. Men det känns ju verkligen som någonting som sticker ut, självklart.
Ja.
Och även politikskribenter i Sverige på olika tidningar tar till kraftord. Nu passerades en helt annan gräns än våldets och hänsynslöshetens röda linje som inget parti tolererar, skrev till exempel DNs Thomas Ramberg i en kommentar.
Mm.
Mm. Så vi får väl se vad som blir konsekvensen av detta. Än så länge ingen gripen eller så, vad jag har sett. Polisen
var
ju där, men
ut.
Mm, precis, blixtoperation som ett vittne på plats där kallade alltså. Adam Bergsten har smygit sig fram, vet jag inte.
Klev.
Ja, du klev på ett helt normalt sätt faktiskt. Vi behöver inte göra en grej av det. Det var ju inget konstigt med det helt enkelt.
Nej, så jag brukar gå.
Faktiskt. Vi lämnar över nu till dig med för ett nyhetssvep då.
Två barn hittades livlösa i en bostad i Södertälje under tisdagskvällen. Två vuxna anhöriga har anhållits misstänkta för mord. Enligt SVT Nyheter handlade det om sannolika skäl. Enligt uppgifter till Expressen var det en granne som larmade. På onsdagsmorgonen meddelade polisen att två barn har avlidit. Enligt uppgifter till tidningen handlade det om en flicka och en pojke i lågstadieåldern. Enligt Per Falström, presstalesperson på polisen i Stockholm, skadades en av de anhållna allvarligt och fick föras till sjukhus. Med bara timmar kvar innan konfliktvarsel bryter ut i vården har Sveriges kommuner och regioner, SKR, och arbetsgivarorganisationen Sobona nobbat ett motbud från Vårdförbundet. Om parterna inte kan enas träder en övertids- och mertidsblockad i kraft klockan 4 i eftermiddag för cirka 63 000 medlemmar i Vårdförbundet. Ulf Olsson, ordförande i SKRs förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, säger i ett uttalande att Vårdförbundets motbud innehåller nya och än mer långtgående krav än de som har funnits på förhandlingsbordet tidigare under både parternas förhandlingar och medlingsperioden. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro säger å sin sida att det verkar vara regionernas universala lösning att öka arbetstiden istället för att minska den. På onsdagen klubbade EU-parlamentet igenom EUs första lagstiftning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. En stor del av lagpaketet fokuserar på nätet, alltså att exempelvis sprida sexuella bilder på en person utan dennes samtycke. Könsstympning ska kriminaliseras och medlemsländerna tvingas arbeta mer förebyggande mot våldet och stötta utsatta kvinnor. EU-länderna ska också ha riktade informationskampanjer för att förebygga våld mot kvinnor i hemmet. Man ska också arbeta för att utmana skadliga könsstereotyper och främja jämställdhet och ömsesidig respekt och ta upp frågan om samtycke i exempelvis skolböcker.
Tack Adam.
Tack, tack.
Vi ska vidare och snacka om din egen backyard.
Ja, det kan man säga.
Kan man säga.
Trädgårdsbös ska vi prata om. Ett nytt EU-direktiv har kickat in. Det var faktiskt redan vid årsskiftet som detta skedde. Men det börjar liksom bli lite aktuellt nu i vårtider. Och det har blivit ett jävla tjat rent ut sagt.
Ja, berätta, en debatt. Berätta.
Jo, men det handlar då om att du inte får elda upp ditt eget trädgårdsbös, som Emily Hagbard kallar det. Meaning alltså, du får inte elda typ löv och kvistar på din egen tomt.
Jag kan ju verkligen tänka mig att folk tänder till på dig när det, på det, på dig, på det.
När tänder till man, det är lite på val... eldningsförbudet.
Men för att det är verkligen literally när EU liksom ger sig in i din egen backyard.
Exakt.
Och vill bestämma hur du ska göra med ditt eget bös.
Det är så här då att det här direktivet handlar om att få Europas länder att sluta bränna upp avfall eller åtminstone bränna så lite som möjligt. Och man kan ju tänka att det primärt inte handlar om löv om man tänker liksom att, alltså, på hela EU. Det kanske eldas lite random grejer där, på olika backyards utan att veta exakt vad.
Jag vill inte hänga ut ett enskilt land, men jag var en gång i Makedonien. Och
vad eldade de här?
Där eldades det en och annan soppåse.
Exakt, kan jag säga. Det är det jag tänker mig, att det kanske har kommit ur. Men i Sverige då så införlivades det här direktivet.
De kanske inte med i EU i och för sig, men... Ja, nej, skitsamma, men ändå ett land,
ja, men
i Europa.
Ni fattar, lyssnarna. Men i Sverige så införlivades det här direktivet i lagstiftningen av regeringen i december 2023. Och det gjorde helt enkelt att eldning uttryckligen inte är tillåtet. De nya reglerna lyder enligt Naturvårdsverket att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. Du får helt enkelt hitta andra sätt att göra liksom löven till jord. Ja. Eller typ köra iväg det någonstans. Och därför blir det då i praktiken inte tillåtet att elda grenar eller löv på din egna tomt. Och ja, folk är jättesura över det.
Ja, just det.
Ska det verkligen vara så här? Helt enkelt. Ska man inte få elda upp lite löv när man har trimmat sin häck?
Jag tänker att vissa verkligen brinner för att få elda lite saker också.
Nu gör du det här igen.
Det är något typiskt svenskt.
Ja, jag vet. Det är faktiskt det. Det är en vårtradition.
Ja.
Att folk går och liksom tutta på lite, ja, när de har varit duktiga i trädgården. Men debatten blir liksom inte bättre av att man då på lokal nivå i kommunerna har getts egen tillsyn över bestämmelserna. Vilket gör då att alla olika kommuner tolkar de här reglerna på lite olika sätt.
Aha.
Och därför är det extra förvirrat. Kommunerna kan också föreskriva undantag som innebär att eldning är tillåtet om man tycker att fördelarna överväger nackdelarna.
Okay.
Låter det tydligt och klart?
Nej.
Nej, det verkar det verkligen inte vara.
Subjektivt.
Och ytterligare förvirring då skedde när Centerpartiet i Göteborg la in ett yrkande till miljö- och klimatnämndens möte under onsdagen om att staden borde införa ett sånt undantag då. De var så, vi tycker fördelarna kan överväga nackdelarna. Problemet var att det är fel nämnd. Det är inte den nämnden som driver den här frågan.
Okay.
Utan det är kretslopp- och vattennämnden som tydligen har hand om riktlinjer för eldning. Och Emily Bönfors då, som är gruppledare för Centern i Göteborg, hon insåg under onsdags eftermiddagen sitt misstag. Hon säger till GP, vi är fortfarande för att behålla nuvarande eldningsregler och la det här yrkandet innan någon annan hann tillämpa striktare regler. Men vi har lagt det i fel nämnd, det har vi insett. Det verkar som att det ska ligga i kretslopp och vatten. Vi har gjort en formell miss. Ja, hon förstod väl det ungefär då när GP bara, hallå.
Ja, eller när hon kanske lämnade in det till den nämnden och de bara, vi bryr oss inte om det här.
Vad är det här för skit? Ja. Nej, men det, då visade det sig att i Göteborg är det som tidigare då möjligt att elda trädgårdsavfall om man bor minst 200 meter från närmsta bebyggelse. Och i april och i oktober så har man fått elda ändå om det är möjligt utan att då liksom, det blir en olägenhet för folk som bor nära.
Så om du bor i radhus kan du inte göra det?
Du kan få göra det i april och oktober om det är möjligt. Alltså det är ju det jag menar. Ja. Det är fortfarande väldigt oklart.
Om det är
om det inte blir en olägenhet för närboende. Och det måste ju vara då från fall till fall, gissar jag.
Ja.
Och Emily Bönfors säger att hennes huvudbudskap är att låt göteborgarna elda som man gjort innan och tolka inte den här förordningen för bokstavligt utan att liksom använda de här undantagsmöjligheterna.
Mm.
Men nu får jag försöka hitta en annan väg för att det här ska bli verkligt, säger hon. Och jag vet vad du tänker. Du tänker, kan du inte bara gå till kretslopp och vattennämnden?
Ja, testa rätt väg.
Ja, det kan hon inte, för att Centern sitter tydligen inte i den nämnden. Och nu vet de inte hur de ska fortsätta driva den här frågan. Och så har hon en lång, hon säger liksom, anledningen till att vi trodde man kunde lägga det i miljönämnden är att miljöförvaltningen har tillsynsansvar och gör miljöinspektioner. Och på Göteborgs hemsida så låg det här dokumentet under miljö. Det råder en viss förvirring, men jag får stå för det.
Ja, det låter ju lite som det har blivit lite rörigt helt klart.
Ja, det kan man säga. Ytterligare förvirring rör vad som egentligen är en insamling av löv.
Jaha, det är också väldigt, väldigt godtyckligt.
Det är också godtyckligt. För Göteborgs stad då, där har man liksom de gamla reglerna. Det vill säga, du kan göra det om du bor som du bor och det finns ett undantag etc. Men man har gjort ett tillägg då där det står om den nya lagen att förbudet gäller alltså insamla trädgårds- och parkavfall. Och det här har då tydligen förvirrat både experter och vanligt folk. Har man genom att röja i trädgården och krattat löv gjort en insamling av löv eller inte?
Just det. Mm. Annars är det så att om det slumpar sig så att löven och kvistarna spontant har ansamlats, då får man jävligt snabbt fram och tuta på. Liksom.
Ja, exakt. Och det finns, alltså Aftonbladet har liksom intervjuat en lektor i EU-rätt som är så här, det här är jättesvårt att tolka. Och bland annat, jag behöver inte läsa upp.
Svår uträtt också då, när man ska liksom försöka kartlägga om den här lövögen ansamlat sig spontant eller organiserat.
Ja, särskilt om någon redan har bränt upp det.
Ja, exakt. Forensics team, du vet, som går igenom, du vet, som har spärrat av dem med sådana vita dräkter och petar i så förkolnade stumpar.
Ja,
och
bara... exakt. Du också, att de är så, hur har vindarna blåst de senaste två veckorna? Helt enkelt, det råder förvirring och ilska. SVT har varit runt i Sverige där folk är så här, jag tror folk kommer elda på ändå.
Typ så. Det låter lite så när allting är så himla upp till var och en.
Ja, exakt.
Och undrar om många kommer vara så bara, nej, det här tror jag faktiskt bryter mot EUs regler.
Nej.
Jag går in igen och sätter på tvn.
Det funderade jag också på eftersom vår klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari nu har sagt till P4 Väst att okej, det kommer att komma ett förtydligande av de här reglerna. Mm. Det verkar behövas.
Hon har ändå pratat med P4 Väst.
Det är lite sjukt. De har ju fått cred i hela Sverige för det här.
Vill typ inte vara med i 30 minuter, men P4 Väst går bra. Hon var ju det till slut. Men, ja.
Också att hon fick ju säga nu att hon kommer lösa det här. Mm. Det kommer så tydligen. Problemet är att det kommer om 2 månader.
Okay.
Och då är ju allt det här vårstöket klart redan.
Ja, då antänder ju allt av sig självt ändå, för det är typ så, du vet, skogsbränder i sommar.
Jag tänkte säga hoppas, ja, men det menar jag givetvis inte. Det är bara att det är så kallt nu.
Ja.
Men vi får helt enkelt se hur många som kan låta bli att elda upp lite löv på tomten då, i inväntan på Romina Pourmokhtaris besked.
Det är nyhetsshowen 25 april torsdag och vi ska till Ukraina nu, närmare bestämt till ett kärnkraftverk. Tidigare i april så har flera drönarattacker mot det ryssockuperade kärnkraftverket i Zaporizjzja ägt rum. Det ligger i södra Ukraina och är Europas största. Ryssland och Ukraina har beskyllt varandra för de här angreppen. FNs atomenergiorgan IAEA har varnat för att man är farligt nära en olycka trots att reaktorerna är avstängda. Vi ska fördjupa oss lite i detta, vad det skulle kunna innebära, och då är vi glada för att vi har med oss Mats Isaksson som är professor i radiofysik vid Göteborgs universitet. Välkommen och god morgon.
Tack så mycket för det.
Du, Europas största kärnkraftsanläggning kallas det. Hur stor är den?
Ja, om man jämför, där finns ju 6 reaktorer vid Zaporizjzja, och om vi jämför med Ringhals så är de reaktorer som är kvar i Ringhals har lite högre effekt än Zaporizjzja, men ungefär 2,5 Ringhals kan vi säga.
I liksom storleken, ja. Vi kvadratmeter typ?
Nej, mer i effekt.
Mer i effekt, okej. Okay. Ja. Själva liksom byggnaden då? Anläggningen som sådan?
Den är väl också lite större skulle jag tro då. Där är ju fortfarande 4 reaktorbyggnader på Ringhalsområdet, och här har man 6, så att det är något större. Men sen beror det lite grann på hur man tränger ihop de här byggnaderna också.
Mm. Mm. Jag frågade dig det lite spontant innan vi satte igång här ungefär, alltså jag menar du som har insatt i hur det fungerar med kärnkraftverk liksom, om du var orolig för Zaporizjzja.
Inte så värst orolig för egen del, eller här i Sverige.
Nej.
Det ska ganska mycket till för att det ska drabba Sverige på något allvarligt sätt. Mm. Däremot så, som du nämnde IAEA tidigare, att man är orolig för statusen på anläggningen och att framförallt personalfrågan.
Ja, men berätta mer, personalfrågan, hur menar man då?
Alltså att det krävs ju att man har kompetent personal, att personalen är utvilad och inte blir utsliten, för då kan man fatta dåliga beslut.
Mm.
Och sen att man har tillgång till reservdelar och bränsle och sådär, det som behövs.
Just det, för att underhålla anläggningen liksom.
Ja, precis. För det handlar ju inte bara om att förhindra en stor olycka, utan det handlar också om att liksom driva den här anläggningen på ett säkert sätt. Mm. Då pratar vi om personalstrålskydd och sådana saker också.
Mm. Mm. Ja, för sen 2022 så är ju inte reaktorerna igång där, men det krävs ändå energi då för att hålla dem kylda.
Ja.
Säg att ett flyganfall skulle slå ut den här nedkylningsprocessen. Vad händer då?
Det beror ju på, kan man säga, hur långt, alltså hur kalla de är.
Mm.
För att det är så när under tiden den här kärnklyvningen är igång, när reaktorn är igång så att säga, så sker det ju konstant klyvningar av främst urankärnor. Och då de här klyvningsprodukterna då, fissionsfragmenten som vi kallar dem för, är ju radioaktiva ämnen, radioaktiva atomer. Och när de då sönderfaller så produceras värme. Så att även om man har stängt av reaktorn och stoppat kärnklyvningen, så finns ju de här fissionsfragmenten fragmenten kvar.
Mm.
Och det vill säga att värme fortsätter att produceras. Och det där avtar ganska snabbt i början, men man behöver hålla dem kylda ganska länge. Men sen har vi ju till exempel med använt kärnbränsle, det är ju också, det har ju stått ett tag, och sen transporterar man ju det i luftkylda flaskor till exempel till mellanlagret i Oskarshamn.
Mm.
Så att efter något år eller någonting sånt där så börjar det väl att bli lite mer hanterbart.
Mm. Men vilka, ser du någon oro för att det skulle liksom ske någon större olycka på något sätt? Just om personal, om man inte får in det underhållet, så det blir ju väldigt hypotetiskt där förstås liksom, men att om det blir så att liksom personalen inte är utvilad, man kanske kan begå misstag, man kanske inte riktigt kan underhålla det på det sättet som man vill. Vilka risker finns i det? Vad skulle kunna hända?
Största riskerna tror jag är för de som jobbar på stället. Att man rör sig på områden som där man inte bör vara så länge till exempel. Mm. Att det är ju fortfarande, även om, alltså, även om det inte är någon risk för att bränslet smälter, så är det ju fortfarande, det är fortfarande väldigt, väldigt radioaktivt.
Mm.
Så strålnivån är ju väldigt hög på vissa platser fortfarande inne i anläggningen.
Mm.
Och det där måste ju hanteras med försiktighet och man måste veta vad man gör och så vidare.
Mm. Så det är mer personer där inne då liksom, det är inte någon, alltså en kärnkraftsolycka som drabbar området runt omkring. Är du inte lika orolig?
Nej,
för?
Det är klart, man kan ju aldrig utesluta någonting där, men jag tror att det skulle i så fall främst drabba området, närområdet.
Mm.
För att det som styr hur allvarlig en olycka är ju liksom vad finns det för, hur mycket radioaktiva ämnen finns det i reaktorn och hur varmt är det? Och sen om det skulle ske en explosion som i Tjernobyl eller Fukushima till exempel, hur högt upp i atmosfären rörde sig?
Mm.
I Tjernobyl-fallet så var det ju, då var det ju en reaktor som var igång. Och vi hade det var väldigt mycket brännbart material i reaktorn. Hela reaktorn var uppbyggd av grafit som ju är brännbart. Så där fick man ju en väldigt kraftig brand också.
Mm.
Väldigt höga temperaturer som skickade upp det här materialet högt upp i atmosfären där vindarna tog fart, eller tog tag i det. Och så regnade det ner över vissa delar i Europa då, bland annat Sverige.
Mm. Tjernobyl, för de som inte minns det ligger ju också i Ukraina.
Ja.
Och det var ju liksom en av de värsta kärnkraftskatastroferna någonsin då. Det vet ju de allra flesta. Men jag tänker, har man ett annat säkerhetstänk kring sina kärnkraftverk nu då, när man ändå har Europas största? Är Ukraina bra på kärnkraftssäkerhet idag?
Jo, men det tror jag nog, om man får följa de rutiner som finns.
Mm.
Om man har möjlighet till det, trots att det är ockuperat. Och det där, de olyckor som har inträffat har ju lärt oss väldigt mycket. Om man går tillbaka i historien till 1979 till Harrisburg, så var det ju inga nämnvärda utsläpp, men det lärde ju oss ändå att man måste ha en bättre beredskap för kärnenergiolyckor.
Mm.
Och då tittade man främst lokalt kring kärnkraftverken. Och sen kom Tjernobyl då 86 och visade att en kärnkraftolycka kan faktiskt ge effekter väldigt långt ifrån platsen där den har hänt.
Mm.
Och då tog man ett nytt tag i beredskapen, och då var det inte bara den lokala länsstyrelsen som fick ett beredskapsansvar, utan också alla länsstyrelser skulle ha en viss grundberedskap. Och sen efter Fukushima så kom ju också det här med ett nytt, ska vi säga, säkerhetstänk. Man införde ytterligare säkerhetssystem som skulle komplettera varandra. Man gjorde de här stresstesterna och så vidare för att se. Så att både på säkerhetssidan och på den mer teoretiska beredskapssidan, så att säga, beredskapsplaneringen, så har det hänt väldigt mycket.
Mm.
Men Ukrainas energiminister har ju tidigare sagt att läget är dåligt vid det här kärnkraftverket. Vet man i vilket skick den här anläggningen är i nu?
Jag vet inte hur i vilket skick den är, men jag vet ju bara vad jag har läst och sådär. Och om IAEA ser allvarligt på det också, så är det ju bekymmersamt.
Mm.
Och de har ju fått tillgång till anläggningen och har ju regelbundet personal där. Som,
ja, det har de ändå, att de är där och kontrollerar hur läget är liksom.
Men vad de har för, hur mycket de får se och så vidare, och vad de har för rörelsefrihet, det vet jag faktiskt
inte. Det är ryskkontrollerat som vi säger, och det har väl en viss inverkan på det förstås, vilken rörelsefrihet man har. Ja, nej, men det är ju som lekman då, när man hör rapporteringen om att det liksom kommer drönarattacker kring Europas största kärnkraftverk, ja, men då går ju alarmklockorna igång liksom, vad som skulle kunna hända om det går fel där, saker händer i krig liksom. Men det blir så himla hypotetiskt där, jag fattar liksom att det kan vara svårt att svara på, men jag menar, säg att man liksom en felriktad robot bara drönar rakt in i någon reaktor liksom. Finns det någon typ av skydd mot det, eller är det fullständigt osannolikt? Vad tänker du?
Ja, alltså, det beror lite grann på vem man frågar, för att sådana här saker är ju det är ju inte riktigt öppna uppgifter det här. Hur mycket tål egentligen en reaktorbyggnad? Man vill inte riktigt liksom
fair
gå ut med
enough.
Det där.
Nej. Ja,
men det finns ju andra, det finns ju system runt omkring, som vi såg vad som hände i Fukushima när reservgeneratorerna översvämmades till exempel. Man, den yttre elförsörjningen avbröts.
Så sätter igång kedjeeffekter liksom.
Ja, precis. Och det är ju som sagt, det är kylningen som är det viktiga.
Men finns det någon, alltså, ja, du var väl inne lite på det i och för sig. Men jag tänker, när man pratar om Sverige, det finns ett ökat säkerhetshot mot oss. Det är mycket prat om det i samband med NATO och allt möjligt, med Ryssland och sådär. Vet du om man liksom har gått upp i beredskap, särskilt i Sverige, kring sina kärnkraftverk? Eller liksom, hur går diskussionen där? Behöver man satsa mer på det?
Det är mycket möjligt att man har förstärkt beredskapen vid alltså runt anläggningarna och sådär. Vi är ju ett av flera så kallade beredskapslabb som har avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten då, att fungera som ett expertstöd om det skulle hända någonting. Och vi har ju inte gått upp i någon sorts högre beredskap eller sådär.
Nej.
Men på verken har man, om man har väl gjort det på de flesta myndigheter. Att det blir till exempel svårare att komma in på olika myndigheter. Har man möten, så är det ofta i någon lokal utanför vakten, så att säga. Så att de har begränsat antalet utomstående som rör sig i lokalen.
Ja, det märks på sina sätt då. Sista fråga, lite från sidan. Har du sett tv-serien Tjernobyl?
Jajamän.
Vad tyckte du om den?
Jag tyckte den var väldigt bra. Jag har gett lite föreläsningar om den där också med liksom fakta eller fiktion, vilka företeelser som är rimliga och vilka som är mindre rimliga. Men jag tycker att generellt sett så är det en välgjord serie.
Ja, intressant. Kanske vi får prata mer om någon annan gång.
Tusen
tack för att du kom till oss idag, Mats Isaksson, professor i radiofysik vid Göteborgs universitet, och berättade lite om Zaporizjzja och säkerhetsläget och vad som kan hända. Du ska ha stort tack.
Tack.
Mats Isaksson lämnade just studion. Han med och ger oss ett litet tips ju på en annan kärnkraftsserie, The Days på Netflix, som handlar om Fukushima.
Ja, och den olika japansk serie.
Ja, han gillade det där, men han tyckte att den var lite långsam i berättandet. Då sa jag, men det behöver inte vara så dåligt. Så sa han, nej, det behöver inte vara. Lugna dig. Nej, sa han inte.
Fast det var lite tråkigt.
Ja, lite väl sömnigt. Och då är han ändå särskilt intresserad att det var lite sömnigt där något avsnitt. Men
han, det kanske är att han har för mycket förkunskap. Att han bara, ja. Det här
men kanske precis. Det är gammal skåpmat typ. Jag är lite sugen på, jag har ju en poddidé om en sån watch along podd. Att man kollar på Interstellar med Ulf Danielsson typ. som fysiska. Att man kollar på olika sådana serier med olika experter.
Att de får liksom rata direkt. Det här var ju väldigt överdrivet.
Jag fattar att det är lite så här. Ja, det kan bli lite långt, tror jag. Men,
ja, det är ju det som är problemet. Du får nästan göra det med filmer bara.
Ja, precis. Det är svårt med en hel serie.
Bra att vi bara har ett spårmöte om poddar här nu.
Hoppas ingen lyssnar på det här. Ta det igen.
Men ge ni fan i.
Vi ska ringa vår politikreporter i Stockholm om en stund. Men först ska jag berätta lite om någonting annat. Det blir ju dyrare och dyrare, Fanny, med diverse saker. Har du köpt en påse chips på senaste?
Ja. Men vad är det så dyrt?
Ja, men det kostar ju nästan 40 spänn. Jag lever ju fortfarande. Va? Ja, men typ så 37-38 spänn för en klassisk sour.
Jag kollar aldrig vad något kostar.
Nej, men gör det så kommer du få en jävla chock.
40 spänn. Men jag
37
faktiskt,
i alla fall.
Vet du vad, jag tänkte faktiskt på det nu med glass.
Mm.
För jag älskar glass.
Ja.
Och det är så dyrt.
Alltså, ja, det är det, eller?
De här, typ, ska man köpa en liten nyhet typ?
Alltså en vanlig GB. Ja, precis.
Kostar typ 40 spänn.
Är det sant?
Ja.
Ja. Ja, men det köpet, men det är ju så där, man får ju såna chocker ibland. Men en sak som inte blivit dyrare utan tvärtom är billigare är knark.
Vad fan?
Priserna har gått ner. Det råder nämligen historiskt låga gatupriser på narkotika enligt CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, som gör har kommit ut med en ny rapport nu då.
Jaha, hade hellre haft billigare olivolja. Men
verkligen.
Kan man väl inte välja då?
Eller chips.
Eller chips.
Inget av det är bra för mig, men chips olivolja går väl an ändå. Ja, men jag menar knark. Trots...
Du bara,
Ja, olivolja är väl okej. Okay.
Jag trodde att du var så jättenoga. Det är för mycket fett i olivolja.
Nej, jag tänkte på heroin, Fanny. Ja. 2023 präglades av dålig ekonomi i världen, eller hur? Också av ganska stora narkotikabeslag faktiskt, lärde jag mig.
Mm-hmm.
Jag visste, det liksom satt inte prägel på 2023 liksom, i mitt huvud. Men nej, tydligen är det så. Och även då gängkrig, jo tack, det känner jag till. Mot bakgrund av krig om drogmarknaden i många fall.
Ja.
Trots det så gick priserna ner. Allt det här är ju faktorer som man tycker borde ha påverkan på priserna uppåt, säger Ulf Guttormsson på CAN som har gjort den här rapporten. Men det har de inte haft, utan priserna har snarare gått ner då.
Jaha.
Och varför det är så, det kan man bara spekulera i. Det svarar liksom inte den här rapporten på. Han säger att en tänkbar förklaring är att de som hanterar narkotika tillfälligtvis är beredda att ha lägre vinstmarginaler med förhoppning att få bättre vinst i framtiden. Ja, typ vanlig företag. Man har sån megarea och sen blir det dyrare. Typ, när man har slått ut all konkurrens.
Ja.
Jag kan inte tänka mig att en del företag jobbar så. Det kanske också är en ökad konkurrens, spekulerar han då, Ulf Gustafsson, att det är fler som säljer.
Mm-hmm.
Och då går ju priserna ner i en vanlig marknadsekonomi ofta.
Ja.
Inte när det gäller svenska matjättar, tyvärr då.
Tyvärr inte, har vi ju märkt. Men jag motsatt. Är glad att det gäller på gatan.
Där gäller liksom inte de kapitalistiska spelreglerna av någon sjuk jävla anledning. Samma med bankerna, bevarare av det här marknadsekonomiska systemet.
Ja.
Där går det också jättebra, trots att det går dåligt för alla andra och det finns en jättekonkurrens.
Ja.
Hur hänger det ihop?
Nej, varför ska man ens gå i skolan? Ja. Det är inget som, det gäller liksom inte ändå.
Rules do not apply.
Men vad tråkigt att höra ändå.
Ja, och Shane Cantwell skriver om det här i Aftonbladet också. Han jämför med det klassiska Big Mac-indexet. Den har blivit 65% dyrare på 35 år.
Mm-hmm.
Big Macen, medan priset på amfetamin har halverats på lika lång tid.
Jag vet inte varför, men det blir ju ganska kul att jämföra så.
Ja, men det är så att man typ så, nej, då tar jag lite amfetamin istället.
Exakt. Men det är också att Big Mac är inte heller bra för dig.
Nej, det är det inte, men det är ju ändå en viss nivåskillnad, va?
Yes.
Ska du ha amfetamin till det? Plusmeny.
Det blir billigare om man köper lite amfetamin, ja, on the side.
Och sen Cantwell spekulerar också vad det kan bero på då. Kan det vara liksom digitaliseringen, att man är ute på nätet och köper?
What?
Cut the middleman. Visst, skriver han, men enligt en uppskattning gjord av Brå säljs endast 10% av drogerna på nätet. I övrigt är i allt väsentligt är det gatuförsäljning och pålitliga kranar som gäller, som han skriver. Så det tror han inte så mycket på. Ökat utbud, större konkurrens, ja, det är han också inne på. Och att knarkkartellerna har rensat bort mellanled då, att man sköter stora delar av distributionen själva, vilket pressar ner kostnaderna. Man har liksom tagit kontroll över större delar av liksom distributionskedjan då.
Mm.
Och en delförklaring skulle också kunna vara, säger han, att kvaliteten på drogerna har sjunkit, att man spär ut mer idag än förr. Men diverse beslag visar samtidigt att så inte är fallet.
Nähe.
Att man har gjort beslag och bara, this is some good shit.
Hur kan det vara så billigt?
It's one hell of a drug.
Okej.
Okay. Ja. Och,
så det är ingen som vet.
Nej, men man vet inte säkert, men det här är liksom några grejer man spekulerar i då. Men kanske just det här då, att man har tagit kontroll över distributionskedjan och att det är en högre konkurrens och så vidare då. Vissa spekulerar ifall det är en högre efterfrågan som lett till ett ökat utbud. Alltså, knarkar vi mer?
Mm.
Är det så? Är det festknarkarna och så vidare? Oshin Cantwell då i den Aftonbladet-artikeln tar upp att det har varit notoriskt svårt att bilda sig en uppfattning om svenskarnas drogvanor. Och eftersom det är olagligt, så man kanske inte är så bara, jo, men jag skulle väl säga 3-4 gånger i veckan, särskilt på fredagar.
Men de vill ju dricka en bärs, kidsen.
Nej, precis. Vill de verkligen?
Eller då kanske bara, det är därför de inte är super, för att de knarkar istället.
Vi kan bara spekulera, men det är väl en teori. Tydligen då så ska användandet av droger enligt de här undersökningarna som ändå gjorts då varit hyfsat konstant sedan 90-talet.
Mm.
Så det verkar kanske ändå inte då som att vi knarkar mer. Men ja, det har ju inte så säkra siffror på. Det finns dock ett undantag. Tramadol. Det har blivit dyrare förra året.
Okej. Okay. Ja. Vad är det för drog?
Det är ju opioidläkemedel då. Det är
typ alltså smärtstillande eller något. Nej, som muskelavslappnande.
Ja, det är väl något sånt. Jag är lite faktiskt lite osäker på det, men det är väl något i den stilen. Ja, och vem vi kan tacka det för? Jo, talibanerna. För att det är en möjlig effekt av att talibanerna förbjudit all odling av valmo, som ger råvaran till heroin och liksom opiater då.
Ja, det var lite random.
Tack talibanerna.
Bra
för
jobbat.
Det och inte så mycket annat.
Nej.
Många tror att heroin kommer att försvinna mer och mer. Det görs färre beslag och rapporteras färre heroinpriser nu. Vi ser redan tecken på att de förråd som fanns innan talibanregimen tog över har börjat ebba ut, säger Ulf Guttormsson då på Kan.
Jaha.
Fick du fram något på vad tramadol är?
Ja, det verkar vara morfinliknande.
Ja.
Smärtlindrande.
Jag har ändå hört en del om tramadol. Pratar ni om det?
Det låter inte alls kul.
Nej.
Men och så att det är jätteberoendeframkallande.
Ja.
Så det kanske går att... Ja, det är i sig många droger.
Kanske blir det mindre av det tack vare talibanerna. Vi får se. Politik, pengar, hämnd, lystna sossar. Nu ska vi prata om detta. En konflikt har blossat upp på senare tid om hur de olika partierna i riksdagen faktiskt finansierar sig. En av sossarnas främsta inkomstkällor är ju då partiets lotteriverksamhet, och det handlar om miljoner här, va?
Mm.
Regeringen har planer på att lägga fram en lagstiftning som skulle sabba för den här lotteriverksamheten, enkelt uttryckt. Ökad transparens, säger regeringen själv. Ett försök att försvåra för oppositionen, menar sossarna. Och GP har pratat med Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin om detta, och han går så långt att han varnar för hämnd om Moderaterna går vidare med den här lagstiftningen. Och den som pratat med Tobias Baudin, det är ju vår politikreporter på plats i Stockholm, Alexandra Karlsson Tinitskaya. God morgon, Alexandra.
God morgon.
Du sitter i riksdagen, frågetecken.
Alltid, men just idag för er skull sitter jag också i kammarfoajén här.
Wow.
Så det är verkligen liksom maktens hjärta.
Wow, att det skulle pirra till så mycket på ordet kammarfoajén. Piggar upp.
Ja, vi är glada att du har tagit dig till en så lämplig plats för att prata om detta. Men ska vi börja med att reda ut då, vad vill regeringen egentligen göra med partibundna lotterier? Vad är det som ska förändras?
Ja, det har de ju inte sagt än, men de har i alla fall haft en utredning där ja, det var väldigt mycket snack vad den här utredningen skulle komma fram till, och Socialdemokraterna var ju väldigt oroliga att redan utredningen skulle säga att partilotterierna måste läggas ner. Men det sa faktiskt inte utredaren, utan utredaren sa att det finns ingenting som tyder på just nu att de är otransparenta, alltså det upplägget som vi har nu, som regeringen hävdar. Men om man vill förändra dem, föreslog han då tyckte han att de kunde beskattas på samma sätt som kasino gör och så idag. Mm. Så det är utredningens förslag. Men nu ska utredningen skickas på remiss, ni vet, i vanlig ordning som det går till här i riksdagen och regeringskansliet. Och sen först i höst, för jag frågar faktiskt ansvarig minister om detta, och det är först i höst som vi kan få ett klart besked från regeringen hur det ska bli.
Ja, men sossarna är ju, deras oro är ju att man ska slå ut det här lotteriet i princip, att man inte kommer tjäna några pengar på det. Först, det är en stor inkomstkälla idag för dem, de här lotterna. Och vad är det för lotter? De heter, alltså de går ju under, de är ju kända de här lotterna, men jag har tappat namnet på dem.
Kombilotteriet heter de. Ja. Ja, exakt. Ja, precis, det är en jättestor inkomstkälla. 24 miljoner om året får de in ungefär på detta. Och jag tror att oavsett vad regeringen säger nu, om det blir ett helt förbud eller om de kommer göra så som utredningen föreslog, att man bara beskattar de här lotterierna, så kommer liksom hela inkomstkällan strypas ändå för S. Så att,
för beskattningen kommer göra det liksom.
Ja, precis. Det är lite komplicerat. Jag behöver inte dra det exakt nu, men det gör att alla de här 24 miljonerna försvinner och det blir inte lönsamt för S att ha kvar lotterierna helt enkelt.
Mm-hmm. Men de här partilotterierna är något som har funnits väldigt länge. Varför vill man ändra på det just nu?
Jag vet inte, men det som regeringen säger är ju att det är otransparent. De tycker att det är otransparent att folk inte vet om att kombilotteriet tillhör Socialdemokraterna. Men samtidigt så har ju deras samarbetsparti Sverigedemokraterna varit mycket tydligare i varför de gör det här, och de har ju sagt rätt ut att de gör det här för att förstöra för Socialdemokraterna och ge dem ett fattigare första majtåg, om man ska citera Tobias Andersson, så var den som sa det från SD.
Ja, det var ju rakt på saken då. Ja,
verkligen.
Men du pratade ju med Tobias Baudin då, Socialdemokraternas partisekreterare, och han, ja men ett citat där var, vi kan göra det jävligt för dem. Vad syftar han på?
Först ville han inte säga det, först sa han lite jävligt, men jag fick dra lite ur det, och då har de ändå hunnit tänka ganska många tankar om hur de skulle kunna göra det jävligt. Och då är det så här att både M och SD finansieras ganska mycket genom att deras lokalgrupper i kommunerna, de skickar in pengarna till riksorganisationen. I Socialdemokraterna är det ju tvärtom, att det är riksorganisationen som har de här lotterierna, tjänar massa pengar och skickar ut pengar till sina lokala organisationer i kommunerna. Och de lokala organisationerna i kommunerna får ju alltså en stor del av sin finansiering via kommunal partiskatt. Så det är den kommunala partiskatten som då skickas upp till Stockholm.
För Moderaterna är det så. De får pengar från utifrån landet. Okej. Och skulle det påverka Moderaterna och SD mycket då, eller?
Ja, det utgår jag verkligen ifrån. För det är en stor inkomstkälla. För nu har jag inte exakta siffror, men det är liksom motsvarande, kanske lika stort som kombilotteriet är från S, så är det på samma sätt för S, M och SD. Men jag tror att det här är mer som en brainstorming från S. Jag vet inte alls om det här ens går att liksom genomföra.
Men det känns så barnsligt ju, att det är så här, vi ska ta deras pengar, sen ska vi ta era pengar, typ. Alltså, hur är liksom tongångarna egentligen?
Ja, men precis, det tyckte ju Moderaterna också, att det var tråkigt att bli hotade tillbaka så. Ja, det är ju lite, eftersom att SD säger att det här är riktat direkt mot S, och så säger S och sin sida att då ska vi göra en tillbaka kaka. Ja, då kan man tycka att det är barnsligt. Vi får stå för det, för er som inte är politikreportrar.
Det är väl det som är politik kanske. Ja. Olika tillbaka kakor.
Men Moderaterna uttrycker ju inte riktigt på samma sätt som SD då. De pratar mer om att man vill ha transparens, eller vilka argument är det de framför?
Moderaterna säger att de tycker att det är otransparent, med att de menar liksom att folk inte känner till att kombilotteriet skulle komma från S. Jag vet inte, då skulle man ju kanske kunna typ döpa om kombilotteriet till Socialdemokratlotteriet eller något sånt där.
Så, väldigt tydligt. Men väldigt kikat på hur riksdagspartierna i stort får in pengar då, och Moderaterna får exempelvis ut en hel del privata bidrag. Vad vet vi om de som skickar pengar till Moderaterna idag?
Ja, vi vet, alltså jag har begärt ut en listan för de som har skickat in pengarna. Man måste bara säga att det är ju en mycket, mycket mindre summa ändå än kombilotteriet. Mm. Det rör sig om ungefär sammanlagt 3 miljoner som Moderaterna får via privata bidragsgivare. Mm. Men det är ändå liksom, det är en person som heter Per-Olof Söderberg som är för Göteborg. Man skulle nästan kunna säga att han är göteborgare. Mm. Som är liksom, ja, han tillhör den här stora Söderbergsfamiljen som äger bland annat Ratos, investmentbolaget Ratos som är jättestort. Mm. Och han skänkte ju 934 000 till M i valrörelsen 2022. Mm. Det är mycket pengar. Mm. Väldigt specifik summa också. Jag undrar om han typ betalade en faktura. Det vet jag inte, för han vill inte berätta om det. Men,
ja. Ja, just det. Spännande. Det är orent ju. Varför var det inte bara en miljon?
Ja, jag är jättenyfiken på exakt vad de pengarna gick till. Det vill de inte svara på.
Nej, okay.
Finns det några... Alltså, vad får partierna inte ta emot pengar från? Får man ta emot bidrag från vem som helst?
Ja, det får man, men då måste man vara väldigt, man måste vara transparent. De reglerna som finns är ju att man måste redovisa liksom var pengarna kommer ifrån. Och det är ju jättelätt att ta reda på liksom, för det måste man skicka in till Kammarkollegiet. Alltså exakt, både namn och personnummer på den som har skänkt pengar. Mm. Däremot så kan man kan ta emot mindre summor. Summor som är mindre än typ ungefär 24 000 kronor, ett halvt prisbasbelopp. Om man får in en sån liten summa så behöver man inte redovisa vem den kommer ifrån. Mm-hmm. Så då kan man, ja, då kan det vara helt hemligt vem det är som har stöttat ett parti. Och det får ju både M och SD, får ju ganska, alltså de får ju den typen av stöd också ganska mycket.
Mm. Man undrar lite då om de fortsätter typ sabotera varandras inkomstkällor här, liksom val för val för val, vad det kommer sluta i. Kommer vi ha liksom jättepajiga valkampanjer då? Men liksom typ så Anders Ygeman som bara står i ett rum och bara röstar på oss. Kan du svara på det, Alexander?
Exakt.
Hur kommer det bli?
Inte just nu tyvärr, men det får framtiden utvisa.
Ja, det får de verkligen. Vad kul att prata med dig om detta, Alexandra Karlsson Tenitska. Jag är med oss alltså live då från, vad heter det,
Kammarfoajén. Det är alltså här bakom mig i plenisalen där, ni vet, den här stora, där de riksdagsledamöterna sitter och bestämmer saker och debatterar. Talmannens scen.
Liksom. Är det någon som har gått upp än där? Eller är det helt tomt?
Jag vet inte om ni såg mig precis bakom mig, så gick Peter Hultqvist precis förbi.
Ja, var det han
väldigt,
det var?
Så väldigt nyfiken ut på vad vi babblade om.
Han bara, vad gör ni?
Jag inte sett någon.
Vad pratar ni om? Vi ska hämnas.
Han skulle inte ligga precis här runt hörnet, så han skulle dit och sätta sig och börja med gå igenom morgonmailen eller någonting.
Han skulle in till det här stora hämndbrainstormingen de har på något annat sådärum.
Gäller att börja tidigt. Ja.
Precis, vad gör ni här då? Jag ska sluta försöka imitera honom. Ja, det går sådär. Alexandra, tusen tack. Vi hörs igen snart.
Tack.
Det kan ju vara väldigt effektivt, Fanny, att använda sig av symbolik, av bilder, kanske ta till hjälpmedel i sin retorik.
Korrekt.
För att visa på någonting. Detta har skett.
Det kan vara så.
Det kan vara så, det kan fungera, det kan bli väldigt kraftfullt att jobba på det sättet. Och det har skett i EU-parlamentet. Men det som det beskrivs i Omni, i deras artikel, så skapade det förvirring istället för kanske så...
Likt eldförbud.
Precis.
Tomter.
Det var inte så att alla blev jättepumpt av det, utan man bara, vad är det som pågår? Ja. Det är den slovakiske ledamoten Miroslav Radosovsk, kanske?
Nice.
Som pratade om fred i Europa. Han var uppe i talarstolen angående Ryssland och Ukraina då och ville skicka ett starkt förenande budskap om fred. Och han verkar vara en man av theatrics, en känsla för dramaturgi. Mm. Så här lät det. Han pratade slovakiska då tyvärr, men han har en liten kort bit och sen så hör man någonting som händer. Vänta.
Na Ukrajine Rusom a Ukrajincom. Želal by som im mier a z toho dôvodu dovolte mi vypustiť holubicu mieru na znak toho, že Európa potrebuje mier. A nech táto holubica mieru lieta.
Alltså, det är väldigt svårtolkat ljud. Först trodde jag typ det var en bebis.
Jag ska berätta vad det är som sker. Det som sker är att han står där i talarstolen och pratar. Sen så liksom öppnar han upp lite kavajsidan så, och då har han en väska där, en sorts sidväska. Det beskrevs i Guardians artikel som en fanny pack. Men det tyckte inte jag riktigt. Det är väl en magväska, eller?
Ja, det är det.
Jag tyckte inte riktigt det såg ut som en magväska. Men ur den väskan så plockade han alltså upp en liten vit duva levande. Det är den som bara... För det är genom den som Miroslav Radosovsk vill signalera det här vackra fredsbudskapet. Låt tusen duvor flyga. Liksom.
Alltså jag fattar ändå att man kan få den tanken.
Ja, men det är ändå lite är ändå speciellt starkt att han har en levande duva i en väska.
Ja.
Och har stått så länge. Också den reaktionen, jag klippte ut lite här på slutet när en person som bara det gör ett sånt litet ljud.
Jo.
Där kommer en duva. Man bara,
det är verkligen typ ta bort den där från mig.
Ja, så här var det sen då efter en liten stund när duvan, för duvan flyger ju ut och sätter sig uppe. Du vet, han står i en talarstol nedanför en radda människor som sitter upprörda. Det är 5 stycken som har olika ledande positioner i EU-parlamentet. Jag vet inte exakt vilka de är om jag ska vara helt ärlig. Men du kan kanske se det framför dig ungefär. Och det är liksom en kvinna som får liksom så här luta sig lite åt sidan för duvan flyger upp och sätter sig precis bredvid henne.
Det var äckligt.
Ja, och då säger en man där som kanske är någon sorts ordförande.
Can you catch it as well?
Vad säger han i slutet?
Can you catch it, säger en man. Och sen är det något sånt ohörbart mummel från den här excentriska slovakiska politiken.
Det är politiken. Som att han bara, han kommer när han är klar.
He goes at home. Så, eller, vi lyssnar en gång till så får du försöka höra. Det är väldigt lågt liksom.
Can you catch it as well?
He goes at home.
Jag vet inte vad han säger. Men det är bara liksom knepigt för att det är ingen som kan samla in den här duvan utan den är lös i EU-parlamentet. Och sen så var det liksom en, jag vet inte vad han förväntade sig. Han fick ju lite applåder. Folk stod ju bakom hans fredsbudskap. Men sen var det också lite annat ljud i skällan när en fransk kvinna, hon pratar franska i alla fall, inte tyckte det var roligt alls. Det är på franska men man fattar ungefär tonen.
Oui, le bien-être animal dans le geste qu'a fait cet intervenant, je trouve ça absolument inacceptable.
Inacceptable.
Det är absolut oacceptabelt, säger hon.
Det säger hon och hon undrar också hur ska du göra för att liksom ta hand om det här djuret? Har du tänkt på djurets välmående?
Ja, det undrar man ju faktiskt.
Ja. Hon tycker men, typ det är lite djurplågeri.
Ja, den vill väl inte vara där. I alla fall inte innanför hans kavaj i en väska.
Nej.
Sen att den flyger iväg, kanske jag tycker det är helt okej.
Om ni skriver, vad som hände med duvan är oklart. Så det vet vi inte.
Hoppas han inte dog.
Det var länge sedan man ändå såg det greppet. Alltså det var ju väldigt mycket från när man själv gick i typ mellanstadiet. Alltså den här liksom, kommer den här t-shirten med en jordklot och så världens barn som stod och liksom släppa ut duvor. Jag tycker det var länge sedan man släppte ut duvor.
Jag vet inte, jag...
Det tar han inte tillbaka i alla fall.
Tack.
Ja, om vi saknar det.
Jag tycker att man kan göra det, men att man får vara utomhus. Så varmt kan det bli på Valborg.
Ooh,
det vill du väl veta, va?
Ja, det vill jag. Det är nästa vecka, va?
Det är nästa vecka på tisdag.
På tisdag.
Och det står då att efter regn, blötsnö och nordlig vind. Oh, alltså det har det ju verkligen varit.
Ja.
Men nu kommer det mildare vädret. Det finns hopp om riktiga försommartemperaturer. Det här är dock en TT-artikel för hela Sverige. Och det skiter jag i. Jag vill bara veta vårt väder.
Ja.
Så jag gick in på SMHI istället.
Snyggt.
Och då ska jag säga det, Kalle, att på onsdag, den 1 maj, en röd dag, när vi alltså inte sänder, vad som ni vet.
Ja, just det.
Då ska det bli 20 grader och sol.
Herregud.
Det är ju helt otroligt.
Vad ska du göra då, Fanny?
Jag ska faktiskt åka till landet.
Du ska det?
Ja, det har vi bokat in när jag trodde att det fortfarande skulle vara snöstorm där. Ja. Men att jag bara, vi gör det den helgen som kommer där.
Ja, nu känner jag den här pressen att jag måste göra något vettigt med den dagen.
Nej, men det är bara en dag.
Ja. Blir det kallt sen?
Sen är det 19 grader på torsdag och sen droppar det lite här. 16 grader fredag, 13 grader lördag.
Ja. Man ska alltså, ändå välja glädjen ska jag göra. Inte känna den här
dagen
pressen.
På onsdag. Du behöver inte göra någonting. Gå ut på gården.
Ja, men det kan, om kaffe. Det är att fånga dagen så tycker jag absolut att det är bra. Att det räcker.
Du behöver inte göra något förutom att vara utomhus.
En liten trend från Kina.
Ja.
Ska vi tala om nu. Det är Who Were It Worse? China's youth are staging a rebellion with gross work outfits, läser jag på CNN Style.
Ja, men vad är det här för konstigt?
Ja, men det är massa kinesiska ungdomar som har på sig fula kläder. Fan, jag ska, här är en kille då. Tyvärr är hemsidan helt
Han har flanellskjorta.
Väldigt höga byxor.
Alltså, och han ser ut som en vanlig hipster i Malmö.
Ja, men lite det, typ att han har någon typ av tygkasse, vita någon sneakers. Och här är en
roast
ja, alla hipsters. En kinesisk tjej som har någon sorts lurvig liksom keps.
Också så folk ser ut.
Ja, också en kofta över en randig.
Okej, hon har ju då pyjamas på lite sig.
Och tofflor och pyjamas och sådär då.
Mm.
Ja, gross outfits kallar de den här helt vanliga Mahina-stilen då. Tackar. det är en ny sorts get ready with me-video som trendar i mainland China som de skriver.
Okay.
Alltså det är väl en klassisk grej att man säger get ready with me är väl någon TikTok-grej folk kör på, va?
Ja, det är
som
det.
Som jag har förstått. Och då gör man det för att man ska göra sig då ful. Och då är det många som gör så här med pyjamas, håriga tofflor och då är det någon slags liksom uppror mot everything from bad bosses and poor work conditions to low pay and long hours.
Mm-hmm.
Att man genom att ta på sig sådana dassiga kläder då vill men sprida lite upprorisk stämning kring arbetsförhållanden.
Okej. Okay. Ja, det var ett modernt sätt, antar jag,
ja,
att lyfta frågan.
Frågan är hur effektivt det är. I flera månader har det kinesiska sociala medier hållit på att postas under hashtag som gross outfit for work, ugly clothes should be for work och OOTD, outfit of the day.
Men okej, okay, så de menar att man ska vara så ful att folk ska bara, du får gå hem och ja, inte jobba.
Typ liksom, att man ska sprida någon sorts attityd av att jobbet inte är så jävla viktigt, typ att man inte bryr sig så mycket. Den här gross outfit for work har liksom 140 miljoner views, skriver om det här, liksom tiotusentals diskussionstrådar på Weibo, den här typ kinesiska sociala plattformen, och på Douyin som är deras TikTok, så säger de att men det har liksom blivit en sån viral, folk liksom battlar typ om hur fula kläder de kan ha. Och det har setts massa miljoner gånger och så vidare då, men precis, det verkar vara då att man, det står i den här artikeln, man embracing Tangping, som är någon sorts uttryck, lying flat. En filosofi som motsäger sig the rat race. Du vet, the rat race. Att man liksom är en del bara hamsterhjulet, bara äta, jobba, sova, dö. Typ så. Att man liksom är emot det och hela konsumtionssamhället också, ett liksom stressigt liv. Och att unga kineser har liksom, det finns någon sorts rörelse i att typ inte jobba. Man har så här resignation parties är någonting man har också.
Alltså det är bara att man, soft girls ju.
Ja, det kanske är det är, ja. Just det.
Fast alla. Även
ja,
boys.
Fast även boys då. And are even paid to become full-time children. Så det är en länk till en annan artikel. Young Chinese are getting paid to be full-time children as jobs become harder to find.
Men vem är det som betalar dem för det då?
Ja, det är ju en annan artikel som jag inte har läst
okej,
ännu
förlåt,
då.
Men det vill man ändå veta. Hur får man det jobbet?
Göra, ja.
Ja.
Jag vet inte om det är deras föräldrar typ. Eller om det är folk som typ inte har barn. Men det gissar jag bara, för den har jag inte riktigt förberett det, och det är också en artikel på engelska på CNN som jag vet inte riktigt. Men det har att göra med att, att det är en stor arbetslöshet bland unga typ. Och då är det här någon sorts lösning på det typ.
Det går väl inte jättebra för oss i Sverige heller med arbetslösheten.
Nej.
Så vi kan ju kanske kika lite på det här då. Det kanske är så man ska bota folk.
Kanske. Gen Z är det som försöker göra någon sorts statement för liksom gloomy economic prospects och rekordhög ungdomsarbetslöshet, och då är de så här, fuck it, då går vi runt och har fula kläder och bara liksom går upp i att inte ha något jobb då och typ vara slashasar.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här.
Jag vet inte riktigt heller vad jag tycker om det. Det var liksom kanske inte min starkaste rapportering.
Jo, det var intressant. Men ibland har man ju ändå ingen åsikt, va?
Nej, men precis. Men det verkar i alla fall vara någon sorts lite... Ja, men det påminner lite om...
Softgirl-trenden
på något sätt.
Men de är ju i alla fall snygga.
Ja.
Nu ska vi prata lite om Bolidens vd Mikael Staffas.
Det var för första gången tror jag det blir för mig.
Ja, det tror jag också. Det är ju då det här metallföretaget, slash gruvan. Det är inte så himla viktigt egentligen.
Nej,
men
nej.
Han är vd där och det som inte är så, det står så här i Affärsvärlden som jag läser nu. En sida av Bolidens vd som är mindre känd för allmänheten. Visst inte ens att han fanns, men ändå, är att han är väldigt förtjust i att resa. Och det är något han gör i stor omfattning då, både i tjänsten och privat. I en intervju på en resesajt från förra året så berättar Staffas att han årligen spenderar mellan 100 till 150 dagar på resande fot i tjänsten. Och på den här sajten då så är han tydligen registrerad som medlem och samlar samt loggar på egen hand sina resor.
Han tycker det är ett litet intresse också. Han gör
jag antar det. Och att om han reser så sjukt mycket så kommer han väl inte ihåg vad han har gjort.
Nej.
Måste liksom skriva ner det någonstans.
Var är jag?
Precis. Även om dessa loggningar då inte särskiljer mellan privata resor och tjänstresor så kan det noteras att han under 2023 besökte 80 regioner runt om i världen, däribland 36 FN-länder.
Det är 80 regioner är ett konstigt sätt att räkna på.
Ja, jag vet inte varför de gör regioner med sådana situationstecken.
Nej.
Enligt den här då profilen på resesajten som Affärsvärlden har varit inne på så är hans mål med sitt resande att ha besökt alla världens länder innan pensionen. Och han är på god väg. Han har besökt 185 länder och siktar på att vara klar om 3 år förutsatt att nuvarande takt om 4 nya länder per år upprätthålls.
Lite roligt, för jag kommer att tänka på en annan artikel som jag tror vi aldrig pratade om här.
Jag vet, jag tänkte också på det.
Jesper Hedlund, 25, från Kungshamn som också har som mål att besöka alla världens länder. Och han är uppe i 42. Men ett tips till honom då är ju att bli vd för Boliden.
Exakt, för då betalar någon för det.
Precis, då går det mycket snabbare om flyger, för han verkar ju ta sig lite mer sakta fram då.
Hur många hade han?
42 länder avklarade.
Ja, för att,
och just nu är han i Afghanistan.
Exakt, och Staffas har då 185 länder har han besökt.
Ja.
Och då står det så här att nu återstår sådana länder som kan vara lite svårare att pricka av. Mm. Vissa länder som Staffas har besökt i år har till exempel säkerhetsrisker kopplade till sig som Afghanistan, Pakistan och Guatemala. Men att Afghanistan då fram till nyligen varit en vit fläck på Staffas karta är kanske inte så förvånande, tycker man på Affärsvärlden. För sedan 2006 så avråder UD från resor till landet. Talibanerna återtog ju makten då 2021 genom en offensiv. Bla bla bla. Alla svenskar har uppmanat att lämna Afghanistan och den uppmaningen kvarstår från UD. Åk inte dit och om ni är där, åk därifrån. Och nu, vi vet ju då att talibanerna styr genom sharia-lagar, fattigdomen är utbredd och Afghanistan anses vara ett av världens mest utsatta länder.
Ja, det hindrar ju inte den här Jesper Hedlund. SVT har liksom bilden när han filmar sig själv typ när han är på väg in i... jag kan bara lyssna, det är från hans TikTok här. Jag ska hoppas att det hörs nu. Men det är liksom när han går till fots in i Afghanistan typ. Det här är det. Nej, så funkar inte det såklart.
Nej, men beskriv vad han gör då.
Ja, men han går med så här ryggsäck på både fram och bak som han gör som backpacker. Att han har liksom en ryggsäck på magen och på ryggen.
Det gör inte Staffas, kan jag säga det.
Det gör han inte, nej.
Nej, han har kostym.
Och så passerar han alltså gränsen mellan Pakistan och Afghanistan till fots. Och han säger typ så här: snackade precis med talibanerna och tog bilder med dem. Så han verkar ta ganska lätt på det.
Ja.
De här UD-rekommendationerna och så. Mm. Ja, men de har liksom bara lite olika approach till det där att besöka alla världens länder.
Ja, men jag kan säga att Staffas upplevde besöket i Afghanistan som väldigt positivt.
Ja, okay.
Jag var positivt överraskad och tyckte Afghanistan var väldigt trevligt.
Det tycker Jesper Hedlund också. Han pratade om att det är liksom det vackraste han har sett. Typ. Att det är väldigt fint där och att det är väldigt fantastiskt fantastiskt folk och en fantastisk natur.
Nej, han säger också, Staffas, att han upplevde inte att det fanns någon risk för det, den egna säkerheten i Afghanistan.
Han är väl också typ miljardär.
Exakt, han säger också att man får ju liksom ha en bra guide och ja. Då finns det en väldigt liten risk, menar han då.
Ja.
Och att han är ju med i den här reseklubben, va? Och då finns det ett bra nätverk och han upplevde ingen säkerhetsrisk. Sen står det också här på Affärsvärlden att ett av favoritländerna som Staffas har besökt är Jemen, där det dessvärre rasar ett fullt krig sedan 2015.
Ja, där har inte Jesper Hedlund varit ännu vad jag vet. Han har inte varit tidigare. Jag hoppas att han inte åker dit nu, för jag tror inte att han har samma liksom, apparat runt omkring.
Jag tror inte heller det. Jag ska också säga för alla som känner så lite stress, bara fan, måste jag åka till Afghanistan för att ha det gött? Nej, enligt Mikael Staffas så är världens mest underskattade turistland Tyskland.
Okej.
Okay. Så det räcker att ni åker till Berlin och har en helt vanlig helg. Ni behöver inte hålla på så här.
Ja, jag hoppades faktiskt på att han skulle säga något mer oväntat än Tyskland.
Ja.
Det känns ändå ganska välbesökt.
Jag vet inte heller varför han menar att det är så underskattat.
Nej, Jesper, han får liksom frågan av SVT. Jag tror att vi så parallellrapporterar från två olika artiklar med resande människor. Det är två resedagböcker där som vi bara läser fram och tillbaka. Han får frågor av SVT om han liksom så här skönmålar talibanen lite grann. Men då säger han, nej, det gör jag inte. Utan han vill bara liksom visa upp...
Men de var jättesnälla mot mig!
Ja, det han försöker göra är att visa upp positivitet och liksom kul grejer för afghaner som är från Sverige och inte får så positiva bitar från sitt hemland, då säger han. Att det inte bara är liksom negativa grejer i Afghanistan.
Bara
så att
liksom, det är väl ingen som har bett honom om det, eller?
Nej, men de kanske inte har ont av det heller. Jag vet inte. Det är i alla fall så han resonerar. Och vi har väl ungefär nu resonerat färdigt för idag i nyhetskåren.
Bra rik!
Ja, du...
Så har vi tagit på slutet.
Du har pratat om att kungen har varit här.
Kungen har varit här och Silvia och Alexander Stubb, Finlands president. Och yes, hans hustru, som jag inte vet vad hon heter, men säkert en toppenperson.
Och den här sista attacken som ägde rum i Gubbängen i Stockholm mot ett antifascistiskt möte som hölls av Miljöpartiet lokalt där och Vänsterpartiet har vi också pratat om. Det och en hel del annat. Alexandra Karlsson Tinitskaya, vår politikreporter, var med direkt från riksdagen också och pratade om lotterikriget. Moderaterna och SD vill ju förbjuda det här lotteriet som sossarna tjänar så mycket pengar. Och sossarna kommer att hämnas. Så mycket verkar klart. Vi är tillbaka imorgon igen, då är det fredag. Tjoho!
Jippi!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.